Nu är det ju, vänner, jag har på, jag tror i alla fall, Herrens ingivelse den här söndagen lagt lite ledarmissar åt sidan. Det är lite annat som är på tapeten just nu, faktiskt. Det handlar om falska kristna lärare. Det är vad som är i omlopp just nu. Vi har märkt under de sista veckorna, eller det har pågått under lång tid, men det har märkts mer och mer sista veckorna. Det här blossade upp emellanåt. Och det är så att jag och biskopen, eller ärkebiskopen Hammar, vi har ju inte mycket gemensamt. Vi tycker inte mycket och lika om någonting egentligen. Men hans uttalande som var i veckan, han var ju på TV i veckan, var, så sa han så här, det var frågan på varför vi ser, vi kristna, varför vi ser så olika på homosexualiteten. Och det är väl den enda punkten som jag är överens med Hammar om. Därför att KG Hammar säger så här: det handlar inte om att några har läst Bibeln mer än vad andra har. Det handlar om att vi har olika tolkningar på texten om homosexualitet. Och det är helt rätt. Vi har läst den lika mycket allihopa. Och det är så att i vårt land idag så finns det välutbildade pastorer, präster, biskopar. Och det finns också människor som är professorer inom olika bibelområden. Det finns präster och biskopar också som har professorstitlar inom olika. Det kan vara NT, det kan vara GT och lite andra områden. Och det här är många års studier. Så att utbildningen och kunskapen, den finns. Då är det så att ett antal av de här professorerna, prästerna, pastorerna och biskoparna som läser i Bibeln säger att den kärlek som homosexuella har är okej. Det är en kärlek som är Guds kärlek. Den är ren. Det är en kärlek mellan man och man eller kvinna och kvinna. Det är kärlek. Gud är kärlek och det här är kärlek. Alltså är det okej. Säger den ena gruppen av välutbildade män och kvinnor. Å andra sidan så finns det minst lika välutbildade professorer, pastorer, präster och biskopar som läser precis samma bibel och har läst i lika många år i samma bibel. Och dessa säger att de homosexuella handlingarna är felaktiga i Guds ögon. Då har vi två läger av väldigt välutbildade män och kvinnor. Och nu måste ju faktiskt den kristna människan välja sida. Jag kan ju inte stå mitt emellan de här två lägerna. Det blir lite svårt. Jag kan ju säga att men jag bryr mig inte. Vi säger att du är kristen och säger jag bryr mig inte om det där, liksom det, jag bryr mig inte om det där, det spelar mig ingen roll. Så kommer en människa till dig en dag, så säger den här människan, om det är en man, så säger den här mannen: ja, min pojkvän och jag, vi har det så jobbigt i vårt förhållande. Och så vet den här mannen om, det skulle kunna ha varit en kvinna som säger likadant om sin flickvän: vi har det jobbigt i vår relation just nu. Skulle du kunna be för oss att det börjar fungera? Ja, då står du mitt emellan här. Och då är frågan, vilken sida ska du stå på? Då hamnar du i den sidan faktiskt, att man måste ta ett val. Ska jag be att Gud välsignar och se till att deras relation fungerar? Nu har jag några teorier. Jag säger inte att de är helt rätt. Det är lite teori bara. Det är ju så att väldigt många icke-kristna, de går ju till jätteanfall mot kristna som anser att homosexualitet är fel. Och att det blir sån jättedebatt, att de går så till sån jätteangrepp på just kristna, tror jag att det beror på att vi som kristna inte är i närheten av de metoder som till exempel nynazister använder sig av. Kristna människor är ju faktiskt en ganska ofarlig fiende, om vi säger så, rent mänskligt. Det gör inte så mycket man skäller på kristna människor och anmäler dem och skriver ner dem i tidningar. Det händer inte så mycket rent mänskligt. Man kan få ett svar tillbaka i tidningen eller någonting, det kan man få. Men kristna människor, om vi talar utifrån kristendomen, hur man ska leva enligt Bibeln, så svarar inte en kristen människa med att hota, mörda, misshandla eller placera bomber i homosexuellas bilar. Kommer vi in på de här gängen nynazisterna och andra, så händer en hel del där. Det var inte så länge sedan den här, vad heter han, fackföreningsledare Björn Söderberg, några år sedan han blev mördad. Så att det är deras sätt att ta hand om folk som går i attack. Det är utrota och förinta. Det ligger i nazismens filosofi lite av det där. Men kristendom gör inte så. Så därför blir vi ju väldigt tacksamma så sätt att attackera. För det är ju i princip ofarligt. Det kan bli lite fula ord i diskussioner ibland. Men mer blir det inte. Det är min teori om att det är så lätt att gå på oss och skriva i tidningarna. För att jag tror det sällan ni ser att någon icke-kristen går till något jätteangrepp på personer som sitter med i nazistorganisationer. Det tror jag inte att jag har sett i tidningen någonting av. Det skulle vara någonting i så fall på Insider och de här tv-programmen. Men generellt så är det sällan vi ser något sånt där. Det är det inte. Men då har vi en grupp kvar. Då har vi ju de som är kristna och homosexuella. Och det har vi läst bara för en tid sedan nu. Det pågår lite tidningar och pågått under lång tid till och från. Men nu har det blåsat upp igen. Och då går ju de till anfall i debatter, i tv, i media, tidningar. Att de gör det här mot andra kristna som har motsatt åsikt, det har förmodligen med att göra med att hela deras tro, den rasar ju samman. Om de skulle erkänna att kristendom och homosexualitet inte går ihop. De säger ju det, jag är homosexuell och det här är okej. Okay. Så kommer de att säga det inte okej. Okay. Då rasar ju hela deras tro. Hela identiteten rasar ju. Den går ju totalt i spillror. Tänk själv. Jag har hittat min identitet. Jag har hittat min trygghet i livet på något område, på något sätt. Så plötsligt så kommer någon och säger att det där är fel. Du kan inte leva så. Du måste vända om åt andra hållet. Men det är klart att det blir en reaktion i mitt liv. Det tror jag det skulle bli hos oss var och en. När vi rycks upp ifrån en sånt här. Så det är ganska naturligt att reaktionen faktiskt kommer. Därför att ifrån att erkänna att deras kärlek är rätt och ren, till att erkänna för sig själv. Det är en sak att erkänna för andra, men för sig själv och säga att i sitt hjärta, det här är fel. Jag måste vända om. Det blir en stor kamp. Det var inte så länge sedan, nu ska vi se här. Jag tror det kan vara 2 veckor sedan ungefär. Någonstans där. Det stod i tidningen Nya Dagen. Det var precis när han, Yngve Kalin, hade börjat att lägga ut på sin hemsida om den här prästuppropet mot beslutet som var på kyrkomötet. Bara dagarna efter så intervjuade man Lars Gårdfäll då i Göteborgs stift, Göteborg. Han är homosexuell präst, står för det här och lever ut det här. Hans svar på det här var ganska argt, och det handlar om, jag kommer inte ihåg exakt ordalag, men han kallar det här för barnsligt, och det var för att skapa, ja, det var, han la det på den nivån att det här är barnsliga människor som håller på så här, och det här, ja, det var en väldigt så här motreaktion som blev oerhört. Och till detta hör ju också att de flesta som har skrivit på den här listan av präster kommer ju ifrån Göteborgs stift där han finns. Så det är klart, det här blir väldigt tufft för honom att känna sig kanske lite ensam i det här. Så då kom den här motreaktionen som är naturlig för oss människor. Men Varför väljer då kristna lärare som pastorer, präster, biskopar att tolka Bibelns ord så att homosexualiteten, att handlingen är tillåten? Varför gör man det? Mm. Jag har inget sådär sanningssvar som sagt, så här är det, punkt slut. Det finns flera orsaker alla gånger. Men en, och den här har följt med i kyrkohistorien i 2000 år, det är att man sätter upp fingret i luften och så känner man, var blåser vinden just nu i vår tid? Åt vilket håll blåser det? Vad är modernt? Och hur gör vi för att undvika att stöta oss med människor? Hur gör vi för att undvika konflikterna? Hur gör vi för att bli en kyrka som det så modernt heter? Hur blir vi en kyrka för allt folk i just i vår tid? Hur blir vi en modern kyrka? Och homosexualitet tycks vara en modefluga i samhället idag. Det har till och med gått så långt att bland många ungdomar så uppmanas man faktiskt att känna efter om man inte är homosexuell. Det är som att känna efter. Kan det inte vara så att du är homo? Pröva. Det här är många ungdomar som får den här uppmaningen. Det har blivit, vad jag skulle kalla det, så att en modefluga helt enkelt. Det är dit vindarna blåser. Helt enkelt. Det är en orsak. Det har alltid varit enklast att välja den enklaste vägen. Och det tror jag också är en annan orsak. Människan har alltid, ända sedan skapelsen, haft en benägenhet att oftast välja den enklaste och kortaste vägen. Det här finns massor av exempel på. Vi kan se det i samhället. Vi kan se det på oss själva. När vi står inför ett val, hur gör vi då? Försöker vi inte ibland, om vi nu är lite ärliga till oss själva utan att erkänna det offentligt, är det inte så att vi ibland försöker se vilken väg var den enklaste? Tänker att det här var nog lite jobbigt. Det här tar lite lång tid. Finns det något sätt som gör det enklare och på kortare tid? Det handlar inte om att vi alltid ska hitta det allra svåraste och jobbigaste, men jag tror ni är med på mina tankar. Ibland så väljer vi den enklaste vägen av olika orsaker. I det här fallet så handlar det utifrån att Bibeln är en gudomlig bok. Innehållet är frälsande och renande. Att bli renad kan göra fruktansvärt ont. När reningsmedlet Jesus når mitt hjärta. Ni vet, det finns ju reningsmedel som vi använder i våra hem. Får vi det på fingrarna, på huden, kanske har ett litet sår, så gör det oerhört ont. Azolsprit till exempel, som man köper för att tvätta sår. Och vi pratar en gång så vet vi hur ont det här kan göra när vi tvättar. Men det renar ju, det har en renande effekt som behöver till. Alla blir vi som Jobb ibland, tror jag. Jobb, det har skrivits många böcker om Jobb. Jobb, han brottades med Gud. Det kom in på saker som var jobbiga. Det var en lång kamp. Han fick brottas. Så tror jag också att vi var och en får göra till och från med Jesus. Vi får brottas på olika områden. Vi får brottas med Bibelns texter som vi ibland möter. Det gör ont att läsa sanningen ibland. Det gör ont att ändra sig. Det gör ont att inte förstå. Jag förstår inte allt som står i den här Bibeln. Det som står i Bibeln, det är ju en sanning. Om man nu vill undvika det här som gör lite ont, då kan man ju gå in på Gamla testamentet och läsa släkttavlorna. De är sövande. Jag sov gott på lektionerna när jag gick på bibelskola. Ni hade Gamla testamentet och Josef läste släkttavlor. Vad gott jag sov. Jag har aldrig sovit så gott som då. Så att det är ett tips. Vill man inte ha Bibelns sanning till sig, läs släkttavlorna i Gamla testamentet. De är långa och sövande. Men visst gör det ont att brottas med det. Och jag tror så här att även om valet att acceptera sin homosexualitet kan vara en brottningsmatch. Det tror jag det kan vara för många, mer eller mindre. Men då tror jag ändå att matchen är större och jobbigare att gå, och vi förkortar lite, att gå från homo till hetero. Jag tror det är mycket, mycket större brottningsmatch. Och jag tror att många människor har valt den här vägen när man ser bibelordet. Att istället för att gå in i kampen, att brottas, att våndas, att be, att söka och leta dagar, veckor, månader, så väljer man att rationalisera om ordet lite. Så är det löst ganska fort. Så är det. Det är alltid lättare att tolka till egen fördel än att gå in och ta sanningen. Nu ska vi oss in i andra Petrus. Andra Petrus brev. Det här är spännande område. Eftersom vi lever mitt i det just nu igen. Och vi har det runt omkring oss. Andra Petrus brev, det andra kapitlet. Så här står det där i rubriken. Falska lärare träder fram. Falska lärare träder fram. Nu ska vi vara lite raka här, eller jag ska vara. Då påstår jag så här att i det här kapitlet så placerar jag samtliga de kristna lärare, oavsett nu vad de har för titlar, om det är män eller kvinnor, vad det är. Men är de en kristen lärare som anser att homosexuella handlingar är okej i kristendomen? Vad man gör utanför kristendomen, det hör egentligen inte hit. Utan vi håller oss i kristendomen i Bibeln. Det är fel i vilket fall som helst, men att undervisa som kristen lärare och säga att det är okej, då placerar jag dem i det här kapitlet, falska lärare. Därför att det var inte så länge sedan det stod i tidningen i Nya Ludvika om en präst har skrivit en insändare från Hedemora, en kvinna där. Det här med uppståndelsen, man behövde inte tro på uppståndelsen. Det gick ju bra att tro på Jesus ändå, utan uppståndelsen. Det finns så många exempel så vi ska inte ta tid på det. Men det finns mängder av kristna lärare idag som håller på att nedmontera. Det har funnits under alla år i och för sig, så det är inget nytt. Men det finns idag. Man nedmonterar sanningen, den ena efter den andra efter den andra. Vad säger Bibeln om att inte tro på uppståndelsen? Ja, om vi inte tror på uppståndelsen, om den inte har ägt rum, ja, då har vi ingen tro egentligen. Då har vi en död Jesus. Det finns mycket sånt här, men vi går inte in på det. Men det tillhör också den falska lärarbiten. Vers 2. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Och visst är det så, det är många som följer de homovänliga falska kristna lärare och ledare som finns. Och vi som står i sanningens tjänst, vad stod det? Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. För att visst är det så att vi som står för sanningen, vi smädas. Det finns präster som säger att jag kan inte välsigna de här människorna, därför att det går emot Guds ord, säger de. Vi kan inte göra brott mot Guds ord. Det står de för. Vad händer då? Ja, då smädas de. Precis som vi kommer göra. Precis som jag kommer göra. För att vi står för sanningen. Vers 3. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Återigen handlar om lärarna alltså. Och argumenten för att homosexualiteten ska vara okej i kristendom är ju falska. Därför att man säger att det här är ju kärlek. Och så säger man, Gud är ju kärlek. Och det kan vi alla hålla med om, att Gud är kärlek. Han är ju den personifierade ultimata kärleken som finns. Det finns ingen mer kärlek än vad Gud är. Ingen kan ge mer. Och så står det att vi ska älska alla, vi ska älska varandra. det är kärlekens budskap. Och det här man tar fram, att det här kärlekens budskap, vi ska älska varandra. Kärleken mellan människor, det är det rätta, det är det sanna. Och så kletar man på de här handlingarna i den här kärleken. Smack. Så var det klart. Men falska argument skor sig på er. Därför att det som blir tillbaka till oss, det blir att vi inte är kärleksfulla. Då kallar de oss för kärlekslösa. Därför att vi ser inte de här människornas kärlek till varandra. Men falska argument skor sig på oss. Det blir så blir. Då säger de till mig, Torstensson, du är kärlekslös. Då skor de sig på det. Och det var någon nu som jag såg hade skrivit om det här också, att ja, att de hade dragit till sin spets, att det står i Gamla testamentet, i Gamla förbundet, det som tillhörde det judiska folket under den tiden, att den som inte vilar på sabbaten utan den som arbetar på sabbaten ska dödas. Det är klart, man kan ju dra ihop bibeltexter så att det slutar både här och där. Men de här vise männen som har läst Bibeln i så många år och pluggat, det här var en utbildad man som hade skrivit. De borde veta att det här med att dödas på sabbaten tillhörde det gamla förbundet och det tillhörde Israels folk. Och det är klart, vill man gå in och leva i det, men då får man ju leva i hela det gamla förbundet och hela det. Och är jag då inte jude utan hedning, då får jag ju konvertera och bli en proselyt så att jag blir en jude. Då får jag gå in under det. Men vi måste hålla reda på det här. Därför att om människor, det här är ju människor som, nu pratar om återigen om lärarna, kristna. Om de ska börja blanda bibeltexter kors och tvärs och huller och buller och lägga ihop, ja, då kan man få vad som helst. Då blir det som det här berömda, därefter gick hon hängde sig, gör och du samma sak. Det här är ju någonting som Jehovas vittnen är väldigt duktiga på. De är proffs på att blanda bibeltexter och lägga ihop så att det passar. Och det här styrs ju från USA. Det kommer färdigöversatt och det kommer färdigtolkat och allting klart. Så att då är det klart att då får ju så fall de här kristna lärarna, då får ju de inordna sig under Jehovas vittnen. För att där håller man på med sånt här. Där är man jätteduktig på att plocka ihop texter som man tycker att det ska passa. Man klipper och klistrar. Det är lite Marjasin där. Man klipper och klistrar till det funkar som det ska. Och resten fanns inte kvar. Så det här är mycket noga med att de här falska argumenten, när de kommer, titta på sammanhanget. Vad handlar det om? Säger Gud att den som jobbar på söndagen ska dödas? Ja, då får vi gå tillbaka till gamla förbundet och börja läsa det. Sen har ju Gud gett oss en vilodag, helt rätt. Och vi behöver en dag att vila oss på. Men Gud dödar oss inte om vi jobbar söndagen. Däremot så kommer många människor i slutändan att döda sig själv. Därför att man jobbar för mycket. Man tar slut. Så sa Frank Mangs. Han sa, hade jag helgat sabbaten så hade jag inte behövt ta sabbatsår. Det upptäckte han för sent. Så var det med det. Vi går vidare. Vers 15 och 21. Det här är raka ord. Men Bibeln har alltid varit rak. Det är det som är så gott med den. Även om det brottas. 15-21. Så vi är åter inne på lärarna. De kristna. De har lämnat den raka vägen. Och förts vils och följt samma väg som Biljam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvindar. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knappt nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet. Lyssna nu, ty det man besegras av är man slav under. Ty när du lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjd och besegrad av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. En kristen lärare som lovar en homosexuell människa frihet i sin homosexuella handling är själv en slav under fördärvet. Det behöver inte handla om homosexualitet där. Men jag påstår att den här människan, läraren, är slav under synden. Därför att har synden besegrat mig, så är jag slav under synden. Alltså blir det synden som jag följer igenom. Men nu har ju Jesus besegrat synden. Och det får vi inte glömma bort det här. Och därför kan alla människor bli fria slavar hos Jesus. Det är så Bibeln säger. Att antingen är vi slav hos djävulen eller står vi slav hos Jesus. Och det är bara att välja. Det ena är underbart och det andra är eländigt. Hos Jesus är det underbart att vara en slav. Det är helt mäktigt, underbart. Och den möjligheten finns ju för alla människor. Men om jag nu väljer att följa i syndens spår, hur skulle jag då kunna lära frihet? Det går ju inte. Jag kan ju inte leva i synden och lära ut frihet. Precis som att lever jag i Kristi frihet, så kan jag inte leva ut, lära ut synd. Det är en total omöjlighet att lära ut synd när jag lever nära Jesus. Därför att Bibeln säger att jag ska hålla mig borta från allt som är synd när jag tillhör Jesus. Jag ska inte befatta mig med det. Jag ska inte leva i det. Jag ska inte leva av det. Alltså kan jag inte lära ut synd när jag lever nära Jesus. Lever jag i synden? Ja, men det är jätteenkelt. Då kan jag fortsätta att lära ut den. Men jag kan ju inte lära ut vad Jesus säger och vill. Därför att då måste jag ju ta steget igen tillbaks på det. Det är alltså en falskhet att säga till de här människorna att i din homosexuella handling så kan du leva ut den och få frihet hos Kristus. Den handlingen kan aldrig få frihet hos Kristus. Finns inte en chans. Det är helt omöjligt. Friheten finns när jag säger att det här är fel i mitt liv. Jag lägger av det och så tar jag steget över till Kristus. Då får jag friheten. Men jag kan inte både vara fången och fri. Har ni försökt med det någon gång? Det är som att stå i ett häktescell. Ha ena foten inne i häktet och andra utanför. Men hur går det då? Det funkar inte. Jag är fri eller så är jag fången. Orden är raka. Och de träffar. Vers 22. Vi är fortfarande på lärarna. Så att vi håller oss på dem. Det är den biten vi avhandlar nu. Så här står det om dem. Det har gått med dem. Som det så sant heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor. Och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Jag tror Åkesson säger det sista, att svinet vältrar sig i dypölen, gör han. Och det här kommer, att en hund vänder om till sina spyor, det kommer från Ordspråksboken 26:11. Och så är det någonstans. Om jag har blivit frälst, upplevt frälsningen, så står jag tillsammans med Jesus. Jag har blivit räddad ifrån synde. Jag är fri, jag är ren. Och så tar jag steget över till Jesus. Jag har lämnat det gamla livet. Genom lammets blod är jag ren, jag är fri. Jag är friköpt. Om jag då börjar proklamera för syndiga handlingar och säga att det här är rätt, det här är riktigt, vad gör jag då? Ja, då tar jag ju steget hit tillbaks igen till synden. Jag vänder åter till det gamla syndiga livet. Jag är som den rentvättade grisen. Jag vänder om till dypölen och så vältrar jag mig igen. Och där ligger jag och så blir jag skit igen. Men Det finns alltid upprättelse när jag kommer till Kristus. Då tar han fram högtryckstvätten och så spolar han mig ren. Och så kan jag stå här tillsammans med honom. Och nu talar jag om de här falska lärarna, så att vi håller reda på det här. Som idag och som alltid har lärt ut att den homosexuella kärleken är en handling som Gud välsignar. Om jag lär ut att det här är en handling som Gud välsignar, då har jag tagit steget ifrån Kristus. Då är jag som grisen eller svinet. Då har jag hamnat i dyphölen igen. Då har korset missat sin kraft för mig. Men det står ju kvar. Så jag har ju chansen fortfarande. Och nu är det intressant. Det här gäller för just i dagsläget hos oss. Så gäller det för mig, Björn och Bosse. Ni ska alldeles strax få höra vad det handlar om. Vi ska gå till Jakobs brev. Nu ska vi se, nu ska jag hitta Jakobs brev här också. Så där är din. Ja, helt rätt där. Nu ska vi se, Jakobs brev. Kapitel 3 och 1. Nu klipper jag bara den här versen, men man kan läsa vidare och se också vad det handlar om talet där. Då står det så här, Jakobs 3 och 1. Och det här gäller alla som är lärare, som står i någon tjänst i en församling. Oavsett vad det handlar om. Då står det. Mina bröder. Inte många bör bli lärare. Redan här var en varning. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Att stå i ett ledarskap är inte det allra enklaste på domens dag. Därför att Bibeln säger redan här att vi kommer att få en strängare dom. Därför att vi har ju lärt ut någonting som människor ska följa. Vi har ett ansvar. Även om vi ibland försöker att bortse från vårt ansvar. Vi tar ett ord till det här. Matteus 12. Matteus 12. Matteus 12. Det är Jesus som säger det här. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människan talar skall stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias och efter dina ord skall du fällas. Det här låter ju fruktansvärt. Att jag ska få stå till svars på domens dag för varje ord. Det härliga är ju i allt detta på domens dag. Det är ju att det finns en frälsande nåd som jag kan få. Om jag vill leva i den och ta del av den. Och vi som lärare kommer att få en strängare dom, så är det. Det är för att vi har ju varit någon form av föredömen. Vi har ju undervisat människor att det här säger Bibeln. Följ det här. Sen säger Bibeln också att man ska pröva det som sägs av ledare. Kristna lärare som nu påstår det här att den homosexuella kärleken är ren och kan välsignas, har dragit en dom ifrån Gud på sig. Så säger Bibeln. Så läser jag den. Jag finner inget annat i det hela. Men det finns alltid ett men. Det finns en räddning. Visst är du med på det? Det finns en räddning från synden som står klar. Genom syndens bekännelse så finns en räddning hos Jesus. Tänk vad underbart. Ingen behöver gå och lägga sig rädd och förskräckt och tänka, hur ska det bli för mig på domens dag? Om jag nu är medveten om och vet att jag har sagt någonting som är fel. Därför att då kan jag alltid, oavsett när det är, så kan jag säga, Jesus, det här var inte bra det jag sa till den här människan. Jag kanske var arg, jag var vred, det var känslor. Jag kanske kallade den här människan för både det ena och det andra. Och kanske jag var så arg att jag baktalade en människa och ljög på den här människan för en annan människa. Och sa, den där personen har minsann gjort si och så här. Fast det inte alls är sant. Hur går det för mig på domens dag? Ja, det finns alltid en underbar förlåtelse. När jag ber om förlåtelsen. Så ingen behöver leva i rädslan för det här. Men det gäller att passa på, vänner. Därför att den dagen när prästen eller pastorn står och tittar ner på dig. Och berättar några välvalda ord. Och tittar ut över församlingen och tittar ner på dig igen. Och ber dem som sitter med komma fram och ta ett sista avsked. Ja, då är det för sent att ångra sin lära. Den dagen är det för sent. Då kan jag inte göra någonting mer. Men dit är en bra bit för oss alla, hoppas jag. Och varför vänta så länge? Jag kan göra det redan här, nu, idag, imorgon. När det händer. Och det här är väldigt viktigt för oss som lärare. Att tänka på, vad har jag undervisat om? Var det rätt? Var det riktigt? Vad sa Bibeln? Och hur kommer det gå för alla de här nu som undervisar och säger att det här är ren kärlek, det är äkta från Gud? Ja, redan ifrån första Mosebok så är det sagt som så här att man och kvinnor skapade för varandra. Det står ingenstans att det fanns två Adam eller två Eva i lustgården om jag har läst min bibel rätt. Man och kvinna skapade för varandra. Var fruktsamma och föröka jorden. Hur man och kvinna ska kunna föröka jorden, det övergår mitt intellekt. Och det har fortfarande övergått vetenskapens intellektuellt. Det funkar inte. Det finns ingen möjlighet. Då måste man ta hjälp någon annanstans ifrån. Två män måste ta hjälp av en kvinna i så fall. Två kvinnor måste ta hjälp av en man. Du måste alltid få kombinationen man och kvinna för att kunna föröka jorden. Även om man säger att ja, men föröka jorden, det är väl inte allt här i livet. Nej. Men tänk om jag redan hade frångått det här för flera tusen år sedan med man och kvinna. Då hade det varit tomt på jorden. Då hade vi fixat det med befolkningsstatistiken för länge sedan. Så är det. Redan i begynnelsen sa Gud, man och kvinna, föröka er. Vi skapade för man och kvinna. Så säger Bibeln. Så säger den rakt igenom. Nu ska vi tillbaka till oss lite på slutet här. Redan för 2000 år sedan så berättade Petrus hur framtiden skulle se ut för oss som står för sanningen. Och hur vi ska göra. Vi ska ta ett sista bibelställe ifrån första Petrus. Det är det som är så härligt. Det här är ju världens bästa manual, Bibeln. Det är därför det är så bra att alltid ha den med sig. Och att läsa den ofta. Så att man kan memorera det här och komma ihåg det här. Första Petrus 3. Det är så härligt. Det finns alltid ett ord som leder oss, som bär oss. Ifrån vers 13 till 17. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Och nu kommer vi in på en intressant vers. När vi möter människor som anser att den homosexuella kärleken är ren och riktig och rätt. Och att den kan välsignas av Gud. Och att det går att leva så här. Då har vi vers 16 som svar på hur ska vi bemöta det här. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Och det är klart, de här människorna begär ju att vi ska kunna svara på varför är inte den här handlingen rätt och riktig? Varför dömer du mig? Och det finns mycket sånt här. Låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Så att det som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Så det här är viktigt att ha med sig i den här debatten. För att det är ju lätt att i upprörda känslostormar och annat så kan man skjuta på med datorn eller pennan där, vad man nu har. Så skickar man tillbaka så att man försöker trycka ner dem i underjorden. Och ibland är det svårt att hålla sanningen ödmjuk för att den gör ont. Men då vet vi vilken riktlinje vi har när vi möter de här människorna. För att vi kommer att möta dem. De finns runt omkring oss på de här orterna. Det gör de. Vi ska ta en stund i bön. För alla de kristna ledare, pastorer, präster, biskopar, vad det är, som står för Bibelns sanning. Därför att de behöver ett väldigt beskydd. Vi behöver be om välsignelse och beskydd över de här männen och kvinnorna. Att de får bli beskyddade från onda människor. De andra behöver också en välsignelse och ett uppvaknande från Herren. Det behöver de. Men den stora kampen, den jobbiga kampen, det är alltid hos dem som står på den goda sidan, som står på Guds sida. Därför att djävulens angrepp är väldigt hårda och de är tuffa. Oerhört tuffa. Så du ska be för de här människorna. Och vi är några stycken som tar med i bön och bara ber för de här pastorer, präster, biskopar som står för sanningen som Bibeln lär ut. Vi ber om en välsignelse över deras liv, om att de får vishet och att de får kraft och att de blir beskyddade från allt ont som vill förgöra dem. Och Herre Jesus, jag prisar dig för din mäktiga, underbara kärlek. Och Herre, jag ber att den kärlek som du har, som är rätt ifrån dig, att det får vara det som ska råda i vårt land, i vår värld. Herre, nu ber jag för alla de kvinnor och män som står som ledare i olika kyrkor i vårt land. Präster, pastorer, biskopar, diakoner, vad det än må vara. Men Herre, som står för din sanning, som står bakom ditt ord, Herre. Herre, du vet hur de får lida för att de har deklarerat ett avståndstagande från den här välsignelseakten. De har sagt att vi kan inte utföra det här. Det är emot Herrens ord. Och vi har ingen rätt att ändra på Bibelns och Guds ursprung. Herre, vi ber den här stunden för alla de här som står bakom ditt ord, Herre. Som står för din sanning. Herre, jag ber att du välsignar dem där de finns. Jag ber om din kraft, om ditt beskydd över dem. Herre, låt blodets beskydd få beskydda dem. Herre, jag ber att det är den här sanningen som ska få ta över det här landet, Herre. Och att allt det andra ska få tryckas tillbaks i sanningen, Herre. Och Herre, jag bara ber att din sanning hos dessa människor ska få ge ljud i vårt land. Herre, ge dem kraft. Ge dem en väckelsekraft. Ge dem en glöd. Ge dem en eld, Herre. Så att de orkar stå kvar och fortsätta med det här budskapet. Det rätta och riktiga. Herre, låt de här människorna i svenska kyrkan och i frikyrkan, Herre, låt dem inta landet med sanningen, Herre. Åh, Herre. Låt ditt ord sanning få inta det här landet. Ge de här männen och kvinnorna din mäktiga kraft till att stå raka i striden. Åh, i Jesu namn. Halleluja.